Du måste glömma. Den starke gör som han vill. Den svage gör vad han måste utstå. Thukydides, grekisk historiker, 400-talet före Kristus. Du måste glömma, av Josef Sapotoka. Förord. De upplevelser jag här valt att berätta om hände för många år sedan. Men de har under alla år funnits inom mig. Först efter min mammas död bestämde jag att jag måste sätta ord på vad som hänt genom att skriva en bok. En dokumentär skildring, men där alla berörda personer har fingerade namn. Efter ett besök i Rom och Vatikanen 2007 beslöt jag att katolska kyrkan skulle konfronteras med vad jag varit med om under min barndom. Men jag fick strida i många år för att övergreppen skulle erkännas. Först flera år efter att jag skrivit till olika instanser inom katolska kyrkan vågade jag berätta för mamma vad som hänt och att jag hade kontaktat prästerna och deras överhuvud. Men hon tog kyrkans parti och jag fick aldrig det stöd av henne som jag förväntat mig. Hon förbjöd mig istället att fortsätta mina kontakter. Jag fick aldrig någonsin berätta detta. Hon ansåg att det var helt onödigt eftersom prästerna inte längre fanns i församlingen. Jag skulle glömma allt. De övergrepp jag upplevt av dessa präster berörde hon troligtvis inte och såg inte heller det som att jag blivit ifråntagen min barndom. När jag idag ser tillbaka på min uppväxt i en hård kommunistisk diktatur förstår jag att jag var ett mycket ensam barn som sökte trygghet i kyrkan. En trygghet som skulle visa sig vara den största otrygghet ett barn kan uppleva. Rötter. Klockan 12.00 en dag i mars 1959 såg en pojke dagens ljus i en liten stad i östra Tjeckoslovakien. Kyrkklockorna i detta kommunistiska katolska land klämtade i området. Av mamma fick jag långt senare höra att jag inte var så intresserad av att lämna moderlivet och med tanke på hur min barndom skulle forma sig var det kanske en symbolisk händelse. Morfar. Morfar föddes 1902 som ett av 7 syskon. Föräldrarna var mjölnare. De arbetade med att sköta en kvarn och var välkända i staden. Morfar träffade min mormor som också bodde i staden och i slutet av 1920-talet gifte de sig och bosatte sig i Stropkov. Kort därefter föddes deras första barn, en dotter. Tiderna i Europa försämrades dock och tillsammans med några manliga vänner bestämde sig morfar för att resa till Amerika och arbeta. Han stannade först i New York, men när krisen även nådde Amerika och bankerna gick i konkurs reste han till Uruguay, där han blev kvar i några år. Han tjänade bra med pengar som han skickade hem till sin familj och som mormor förvaltade väl genom att köpa mark. Längtan efter sin familj blev dock så stor att han bestämde sig för att åka tillbaka till Amerika och därifrån vidare till hemlandet. Han lyckades få arbete som betjänt och upppassare på passagerarna på en båt och behövde därmed inte betala för hemresan. Under åren på andra sidan Atlanten hade han tagit efter det lokala modet. Det kunde familjen se på det som låg i hans Amerikakoffert. Bland annat hade han packat ner läderstövlar, linnekostym och en Panama-hatt. En helt ny klädstil för honom. När han kom tillbaka till hemlandet och till mormor byggde familjen ett tvåvåningshus på promenadavstånd från centrum. Dessutom byggde de stall och lada och köpte häst, kor och grisar för att försörja sig. De kommande åren föddes ytterligare 3 barn, en pojke och 2 flickor. En av flickorna skulle bli min mamma. De levde ett bra liv i Tjeckoslovakien tills andra världskriget bröt ut och den tyska armén kom och tog många hem i besittning. Många familjer evakuerades till en annan ort, 4 mil utanför stan. Så blev det.